torsdag är det podcast igen. Jag har väntat hela veckan. På torsdag är det podcast igen med Filip och Fredrik. Ja, det är podcast.
Säger vi välkomna till Filip och Fredriks podcast. Det finns mycket att beta av den här veckan. Jag känner ett skriande behov.
Jag tänker så här, Fredrik. I den här veckan så börjar jag. Jag vet att jag pratar mycket i podden, men det är oftast du som börjar dra. Vi tar alltid avstamp i något som har hänt i ditt liv via dig, men nu ska vi ta avstamp i något som hände i ditt liv, men via mig istället.
Jag anar vart det här är på väg, och jag är inte helt hundra på att det är rätt forum för detta.
Ja, men jag tror så här, och det, både du och jag har praktiserat någon slags transparens under vår publika tillvaro som människor.
Det finns vissa mediestrategiska hänsynstaganden man kanske ska väga in här, men jag antar att jag inte kommer ha en chans att då liksom väga pros mot cons här.
Men det var ett tag under, jag måste säga att det kanske var liksom tidiga 2000-talet, så dök det upp då en slags mediestrateg out of the blue som på något sätt symboliserade en hel ny tid. Han hette Paul Runge. Runge är regissören som för övrigt följer mig på Instagram och likade en bild igår. Detta om detta. Men grejen, det som var så stort med Runge, han såg lite, han var lite, på något sätt hade han någon belevad sexighet över sig. Men det stora var ju att han lämnade tidningsvärlden. Han lämnade livet som objektiv journalist och sen gick rätt in i mediestrategi.
Ja, absolut, men det, så här, det stora är en väldigt, väldigt, väldigt liten.
Du menar på allvar att vi inte pratar om små kretsar i den här podden? Det är väl det enda vi gör?
Jo, det är absolut, men du får ju fram som en kioskvältare. Paul Runge lämnar den objektiva journalistiken och går över till
strategi. Nej, jag menar med att ordet mediestrategi. Visst, folk satt ju inte i knäckebrödhult, om nu vi ska använda det exemplet, och fascinerades över att en man hade lämnat Expressen för att bli mediestrateg.
Jag skulle säga så här, det kanske var 28 människor i hela Sverige som nåddes av att Paul Runge lämnade.
Nej, lite fler var det. Men jag tror ändå att det representerar startpunkten på en ny tid. Och det har väl, det där tror jag sen också har väl säkert adderat till någon slags journalisthat. Titta, egentligen vill de bara tjäna pengar och så vidare. Vilket också stämmer.
Ja, men det han gjorde helt enkelt, han var journalist och sen gick han över till företagssidan för att hjälpa dem i krishanteringar och sådär.
Så här var det, han satte dit politiker. Han var ju politisk reporter. Sen började han föreläsa för de olika politiska partierna om hur de inte skulle bli ditsatta av journalister. Nej, det är ju ett svek. Det är någon slags,
ja. Så att han bytte sida.
Fan vad du inte bryr dig om svek.
Nej, inte så mycket kanske. Nej, det är sant. Ja, men folk som byter sida. Åh, han var på den objektiva sidan. Nu är han där. För de flesta människor spelar liksom ingen roll.
Nej, men det var som att Sverige gick in i en ny tid. Det var väl sånt där liksom Lundell ganska snart skulle börja pratsjunga om.
Ja, verkligen.
Mediestrateger som sitter på Sturehov och äter räksoppa. Fy fan för dem.
Under designade lampor. Ja, precis. Men det var det. Liksom, det någonstans i sekelskiftet helt enkelt så skedde det där.
Nu har vi då dundrat igång podden genom att namedroppa två 70-åriga män. Det är exakt som det ska vara.
Paul Runge hjälptes också av att han hette Runge. Det var ett nytt namn. Så de 28 människorna som hickade till av att han bytte sida, de hickade till för att han också hette Runge. Hade han hetat Patrik Andersson, då hade kanske tre människor hickat till. Två av dem hade varit i hans egen familj.
Han hade lite hängande ögonlock. Han såg lite ledsen ut, vilket säkert hade då hade liksom främjat hans journalistiska gärning. För så är det. Ser man för liksom elak och ond ut när man ska intervjua någon, då minskar chansen att få folk att kapitulera eller säga någonting. Runge hade ett utseende som var gångbart, framförallt som journalist. Som mediestrateg borde han nog sett lite mer piggare ut, tänker jag.
Problemet med honom när han blev mediestrateg var att de pressbilder som togs på honom då var resultatet av många, många decennier i journalistikens gärning. Så han hade fortfarande det utseendet. Han hade behövt vänta 2 år innan han tog pressbilderna, när han hade börjat träna och pigga till sig.
Ja, alltså problemet är väl att vinet smakade,
det fanns ett släp.
Vinet smakar precis lika gott när man är mediestrateg som när man är journalist.
Om inte godare.
Tänk om man ska byta sida. Och det finns, om man tittar på en
det finns ingen sida att byta till för dig. Du är ju, du finns ingen sida att byta till.
Du menar att Paul Runge kunde inte byta sida?
Jo, han, men du kan inte byta sida. Vad är det för fantasi?
Nej, men fan, jag skulle bli nazist. Skulle det vara något slags sidbyte ändå, väl?
Ja, inte lika stort byte som för Runge. Det är byternas byte.
Det är ändå så att jag har liksom jag har ändå försökt basunera ut någon slags liksom vänstervärderingar eventuellt, eller vad fan det nu är. Men att ta sig hela vägen till att liksom join the forces i Ludvika, nazisterna, det är någon slags sidbyte är det. Det jag undrar är bara, när man är på en sida, så tittar man på en flaska vin och så vattnas det i munnen, i ditt fall en IPA-öl kanske. Undrar om det är möjligt att man går över till en annan sida. Låt säga att du skulle bli vd för Intersport plötsligt. Det är något slags sidbyte.
Nej, det är inte ett sidbyte. Jag fattar.
Men skit i
den här uppdelningen i svart och vitt som du ser framför dig, planhalvan med två plan. Det finns liksom inte. Om du skulle byta till NMR-sidan, då skulle vi folk, 80% av svenskarna skulle tänka, ja, nu gapar han därifrån. Det är liksom bara så här,
men det är rimligt. Jag gillar att du har en inställning, men, och du vet att jag också är en stor omfamnare av den så kallade gråzonen. Att det liksom, inget är rätt, inget är riktigt fel, det finns inga sidor. Men,
nej, men om det finns två planhalvor på en fotbollsplan, så i livet, om man ska använda fotboll som metafor för livet, då finns det inga planhalvor. Då är liksom planhalvorna går liksom in i varandra. Precis som en film, gamla tiders filmer gjorde flashbacks, nu spolar vi tillbaka i tiden. Då blev liksom bilden helt så här suddig, och du vet, den börjar bli vågig. Så ser fotbollsplanen ut i verkliga livet.
Jag vill bara, det jag skulle stryka under är att, låt oss säga att det finns någon, att man mentalt tycker att man går över till den andra sidan. För så tror jag det är. Det är klart att Paul Ronge vaknade upp svettig i sina egyptiska lakan innan han visste att den här liksom pressreleasen skulle gå ut där det sa Paul Ronge byter sida.
Jo, men problemet återigen, de egyptiska lakanen hade han inte råd med innan pressreleasen gick ut. Om han inte hade belånat sig då. Han hade gått till banken och sagt, jag ska byta sida, så jag vill kunna belåna mig själv nu, för ni vet hur mycket pengar jag kommer att tjäna om ett halvår.
Så du menar att de här egyptiska lakanen var mer eller mindre helt nya?
Ja, han hade dem inte ens. Han fick ju råd efter dem när han fick sin första lön.
Jag sa ju att han vaknade upp i de egyptiska lakanen kvällen innan pressreleasen gick
ut. Ja, men då hade han inte fått sin första lön efter på den nya sidan. Jag säger bara det, att pressbilderna borde tagits 2 år efter han bytt sida, för då hade han kanske fräschat till sig.
När han vaknade upp, så då vaknade han upp i sina liksom uttvättade IKEA-lakan.
Ja, och tänkte att om 2 månader har jag egyptiska lakan med någon slags trådtäthet från himlen sen.
Men han svettas så att han ändå inser att folk kommer vara kritiska. 28 personer kommer vara kritiska.
28 människor, exakt. Ja,
men jag vill bara säga att om man byter jobb mentalt, även om det inte är ett sidbyte, även om du, Fredrik Wikingsson, den allsmäktige, inte definierar det som ett sidbyte, tror du att det kan vara så att om man går från, ja, här har jag nu liksom gjort tv-program på Kanal 5 och det är okej att dricka öl i korridoren efter en inspelning av Alla mot alla, nu blir jag vd för Postgirot, du vet, cykelloppet i Sverige, eller någon jävla Kalmars triathlon eller så, då undrar jag om man mentalt ser på en ölburk på ett annat sätt. Jag tror att det kan ändå vara, vänta nu, nu måste jag vara tight. Jag kan inte dricka öl, sen går det där över. Det där mojnar. Men jag tror nog att till början så tror jag nog man skulle liksom vara lite rakare i ryggen och tänka att det här också är en...
Ja, men det finns någon slags inkubationstid kring det där förstås.
Men förr eller senare är man tillbaka.
Ett jobbyte har någon slags inkubationstid. Det tar ett tag innan man blir den personen man kan vara. Så jag tänkte bara på det, apropå inkubation. Vi pratar så mycket om coronaviruset nu bara, och det bara slog mig. Ingen har pratat om coronaviruset utifrån coronavirusets synvinkel. När jag stod och tränade och så ser jag någon jävla flash på något liksom, på någon nyhetssändning där det står ett fall upptäckt i Tyskland. Om jag hade varit coronaviruset så hade jag tänkt att det är så jävla mycket svårare att få till en rejäl pandemi nu. Jämför det här med för 40 år sedan när det inte fanns någon medierapportering, eller 60 år sedan, 100 år sedan, digerdöden tider. Då kanske det fanns 40 000 fall i Tyskland innan någon i Sverige hörde om det överhuvudtaget.
Du menar att viruset så att säga upplever en känsla av orättvisa. Herregud.
Ja, men ingen förstår hur svårt jobb det här är. Jag gör ett jättejobb som försöker sprida det här, fast folk är på så jävla mycket på tårna nu. Tänk vad mycket lättare det var förr. Alla pratar om att det var lättare.
Vet du vad det här känns
som? Ingen tänker det mer än coronaviruset.
Tycker att det här är lite psykologiskt intressant faktiskt. Det känns som att du tänker de här tankarna för att liksom stävja ångesten du känner av det här viruset. Du säger till dig själv, det är nog mycket lättare nu att inte skapa en pandemi. Och det kan jag hålla med om, så är det säkert. Men det finns någonting för dig att det är betryggande i just detta. Det är därför du tänker
kanske,
på det här.
Kanske hittar jag någon slags så här psykologisk tröst i detta, i denna tankelek.
När jag landade på flygplatsen här i Los Angeles för några dagar sedan, då ändå Det var starkt, det kändes dystopiskt, om det nu är ordet. Men det är väl mörk, det är väl liksom att vi går mot någon slags fullständig kollaps och vet, jordens upplösning. Men folk går med så här maskar på sig överallt, så här skyddsmaskar.
De är slutsålda i Sverige, läste jag. Och trots att apoteken står liksom, och de hatar ju resurslöshet. De kanske vill tjäna pengar också om det är privata apotek. Jag vet inte hur det ser ut riktigt där. Men expediterna då säger till kunderna, de här hjälper alltså ingenting. Men folk är, jag förstår det. Folk är jävligt benägna, det är så religionen har kommit till. Man vet lika bra chansa.
Gud vad du får ur dig massa sanningar.
Jo, men det är religionen är samma sak. Man vet, det är lika bra tro.
Fredrik Wikingsson avfärdar religion på 3 sekunder.
Ja, men du förstår vad jag menar. Det är samma psykologiska mekanismer in play när en människa väljer religionen finns. För man vet aldrig, jag garderar med kryss, lika bra tro, så säger jag upp lite. Samma mekanismer är ju i spel när man väljer ett munskydd, fast folk står och säger, du behöver inte de här. Det är pengar i sjön.
Jag vet, men det finns, och det går en rät linje till att du funderar på hur det är att vara coronaviruset, att vara ett virus 2020, för du har också ångest. Det är din, så att säga, skyddsmask.
Ja, kanske är det så. Men det kostar mig åtminstone lite pengar eller resurslöseri. Det är bara lite mental bandbredd.
Jag tycker det är fascinerande ändå. Jag såg en bild på att nu bygger de nya virussjukhus i Kina. Och det var, jag vet inte vad den bilden är nu, så jag kan inte utlova att den kommer finnas någonstans. Men det är en bild på liksom, det ser ut som ett stort liksom grustag, gigantiskt grustag. Mm. Och där står det kanske 80 lyftkranar och jobbar. Det känns som att de åker förbi Slussen i Stockholm som ska byggas om. Där står det ju två lyftkranar.
Två lyftkranar har jobbat i 7 år, känns det som.
Ja, och precis, de jobbar liksom 7 timmar per dag. Här ser man liksom 80 lyftkranar. Det känns som att vi får väl upp så här. Fan, vi måste ha ett nytt virussjukhus nästa vecka. Ja, men det löser.
Men det sopar vi upp på en vecka. Ja, men det är någonting när man hörde om den här stan där viruset då påträffades, ground zero för det, så att säga. Så hörde man, det är en stad jag aldrig hört talas om. Man får bilder i huvudet. Blir det här filmen vacker dag? Vem ska, Matthew McConaughey kanske Cameron Diaz med på något sätt. Då ser man framför sig en liten by och det är liksom lite risfält och det är någon liten stråhatt och sådär. Nej, det här är en stad med 11 miljoner invånare. Det är fler invånare än Sverige och du har aldrig hört talas om den här jävla stan. Så, och hur många sådana finns det?
Ser du stråhattar framför dig? Är du så jävla enkel?
Ja, men i byn jag ser framför mig, i filmversionen av detta, så ser jag stråhattar.
Det bygger du, det stråhattar associerar man med Vietnam framförallt.
Ja, jag kan tänka mig de här bredkoniga stråhattarna ser jag framför mig även i Kina, på landsbygden.
Tycker att det är en speciell podd. Du får ur dig grejer idag, jag gillar det.
Jag är rädd för vart vi är på väg. Jag vill bara fördröja det du kommer att berätta om mig som Paul Ronge drog. Jag vill bara fördröja det framåt.
Jag ska göra det alldeles strax.
Vi är den veckan sponsrade av ATG. Det är ett nytt år, V75 dundrar på. Och förra året då så delades det ut 185 miljonvinster på V75. Alltså 185 av vinstutbetalningen var på minst 1 miljon. Det är någonting med det.
Man tänker svindlande, framförallt.
Ja, det är en miljon, man tänker så här, det hände någon gång här och där. 185 gånger förra året så var det alltså människor som blev så jävla glada av detta.
Exakt, det är intressant att det är just det du säger. För det är det man tänker. 185 gånger blev folk jävligt glada av att hoppsan, det här såg jag inte komma. I maj exempelvis så var det då någon människa som köpte en så kallad Harry Boy. Nu har jag koll på det här, tidigare ingen koll alls. Men det innebär alltså att man köper ett färdigt spel och behöver inte läsa på
med. Ja, men det är någonstans kul. Det finns ju människor som sitter då i veckor eller åtminstone dagar och knåpar ner perfekta system och de liksom lägger ner mycket tid på detta. Så kan vissa andra människor gå in och köpa en Harry Boy och bara,
som en. Ja, och den här personen då vann 10 miljoner via en Harry Boy, ja. Helt enkelt. Så det är också kul.
Det är någonting med detta som förstås är kul. Och jag är ju gammal travnörd, så att V75 dundrar på är ju någonstans glädje för mig vecka ut och vecka in. Man måste vara 18 år för att spela. Man kan kontakta stödlinjen. Vi säger stort tack till ATG.
Vi är denna vecka sponsrade av Frank, Sveriges första renodlade PRP-klinik som jobbar för att bekämpa håravfall. Det är ju så att över 50% av alla män tappar hår. Jag har massor av kompisar som lider av detta. Det här är någonting vi måste börja prata om, och nu kan man ju dessutom göra något åt detta.
Men man kan göra det nu och det kan också bli schysst. Det är ju viktigt. Och Frank ligger då på Grev Turegatan 10 i Stockholm. Behandlingarna tar max 30 minuter. Man kan gå direkt till jobbet efteråt, det är ingen konvalescens. Man kan boka konsultation eller behandling genom att mejla till hello@frankhair.com. hello@frankhair.com eller genom bokadirekt.se där du då söker på Frank Hair. Och detta är viktigt, om du i mail eller på kliniken säger att du har hittat till Frank genom vår podcast, då bjuder de på konsultationen till ett värde av 450 spänn. Det gör ju då att man inte har någonting att förlora på detta. Det här gäller då hela februari ut. Jag tycker att det här, jag förstår att många människor lider av detta. Detta kan vara ett sätt att komma framåt och göra livet lite bättre. Vi säger stort tack till Frank.
Jag skulle bara säga att det finns ändå en framåtanda och en känsla av att allt är möjligt i Kina som jag tror vi kan lära oss en del av ändå. För i Sverige är det inte okej. Alltså, det finns mycket som är dåligt med Kina också. Inte bara djurmarknaderna, där hur viruset uppstår i tiden, att djuren ligger liksom i burar och bajsar på varandra. Det ligger en liksom ödla i en bur, och under ödlan så ligger en hummer. Kanske inte en hummer då, för hummer behöver det vara i vatten. Det ligger en liten apa. Och då bajsar ödlan på apan och så kommer det fram.
Och där händer det grejer.
Och det finns även, så att säga, demokratiska problem i Kina också.
Absolut.
Men känslan av att allt är möjligt, den har man liksom aldrig upplevt som svensk. Nu bor jag visserligen i USA, den är lite starkare. Ja, men håll med om det ändå, det är inte den här känslan. Ja, men så här, vi hade diskussion.
Men det är väl lite pyramiderna läge, och det är väl, ja, men så här, kinesiska muren har ju den pågick.
Men gå inte direkt in i slavgrejen.
Nej, men jag menar, det är kanske angränsande, jag vet inte. Har du riktigt jävla mycket folk och du inte behöver betala dem så jävla mycket, då är man kapabelt rätt mycket också.
Jo, men du kan ju ändå gå och jämföra på så sätt att det behöver inte vara, det kan ju vara mindre saker som ska byggas i Sverige. Det spelar ingen roll, egentligen inte, det går att göra den här jämförelsen.
Ja, men jag förstår vad du menar. När man har bevittnat Slussen på daglig basis, som har sett ut som ett, liksom ett bombnedslag i 7 år, och det händer ingenting.
Men det liksom löste bara, när jag läste det, att det ska ta 12 år eller vad fan det skulle ta. Jag minns att när du skulle flytta till Odenplan i Stockholm där du bor, så var det väl snack om att de skulle bygga någon liksom ny tunnelbanenedgång och något annat. Då kom jag och läste det, eller du som berättade för mig, att det ska ta 7 år också. Hade det suttit en kines liksom på tåget på liksom Arlanda Express och överhört den här diskussionen, det hade varit skrattattack. Ja. Det var skrattattack.
Ja, men vi har lite generösa horisonter i Sverige när det gäller projekt. Det är liksom så här, vet du, ni har 2 månader på er att göra Slussen. Gör det nu.
Ja, men någon skulle ju greja det.
Kanske.
Ja, men det är någonting så här, gör det bara. Jag hörde en historia om han Tim Cook, som är då VD för Apple. Så det är det världens mest otacksamma, jag tar över vd-skapet roll någonsin.
Han är ju någon slags stor rebound, hela han, efter Steve.
Ja, men han har ändå klamrat sig fast i många år, får man lov att säga. Hans historia är också att, jag vet inte om han är det länge, men tidigare var han samtidigt ordförande för då Nike i deras styrelse. Det är sånt som skulle vara förbjudet i Sverige. Nej, 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 Tim Cook.
Nej, det kan du ju inte göra. Du jobbar ju med det. Du kan inte jobba med det där också. Tänk på, du kan bli utbränd.
Han är då på jobbet 4:30, stod i någon intervju jag läste. Ja. Men att han sitter på ett möte, att han var känd för det här, och så sitter det någon ny människa där, någon slags praktikantfigur eller kanske anställd på en låg nivå, och så är det något strul i en fabrik i Kina på något sätt, de finns ju där i alla fall, och då är det någon som säger, men då måste vi väl åka dit. Ja, säger Tim Cook, så stirrar han på den unga killen, eller om det är unga tjejen som sitter där. Ja, vi måste åka dit, säger han en gång till. Varför sitter du fortfarande ner, säger han till den här killen.
Åk
ja,
nu!
Och han skulle åka, och killen frågar till mig, ska jag packa någonting? Åk, säger han. Jag älskar det.
Men det får man ju aldrig vara med om. Människor som bara säger, åk nu. Du hinner liksom inte, du hinner inte ens till skrivbord och hämta grejer. Du ska vara i taxi om 30 sekunder. Jag är så jävla svag för historier som utspelar sig i mötesrum, om det är bra historier. Jag har precis läst ut den här boken om Jeff Bezos då, som grundar Amazon.
En Netflix-serie, 8 olika möten som utspelar sig.
Ja.
En slags kammarspel.
Möten som förändrade världen, det är inte så jävla dumt. Det kan
tänkte, för jag tänkte vi hade någon idé om toppmöten, men då ska folk vara utomhus och det ska vara dyra middagar. Jag skulle vilja liksom ha, och de är lika långa som mötena var. Kan du tänka dig liksom så här, någon slags, nu är det för tråkigt att tänka en förhandling mellan LO och du vet någon
Palme.
Slags jävla, ja. Men jag tänkte så här, ja, den här tar 19 timmar, det är ett kammarspel.
Ja, men det är någonting med de där och sättet då folk positionerar sig mot varandra. Jag skulle säga,
ja, det är en ganska bra idé det där.
Ja, men vi ska bookmarka den, för den har faktiskt någonting. Men vi måste ju 100 gånger i den här podden återkomma till anekdoter från mötesrum. För det är någonting, det är liksom ett miniatyr, det är som ett hov lite grann. Det är olika maktpositioner, folk positionerar sig.
Jag firar ju nyår för övrigt ihop med Tim Cook, det sa jag va?
Kan du ha nämnt, ja.
Jag kan ha förträngt också. Det är lite stort också. Ändå. Sa jag 4 nyår ihop? Han var i samma rum.
Ja, men det
rum,
tror jag faktiskt att du nämnde, ja. Kanske till och med i podden.
Sekunder. Nej, jag tror inte det. Skitsamma.
Du pallar inte gå fram till honom.
Men det gör man inte. Det vet du att man inte gör.
Ja, jag vet.
Det är en viss typ av människor som går fram.
Bingo Rimér hade gått fram.
Jo, vår kompis Micke hade gått fram.
Om han hade druckit jättemycket, då han pratat norska. Det är nackdelen.
Inför Tim Cook. Glömma bort att Tim Cook inte kan svenska.
Prata norska och stå på händerna. Micke är ju då lovely, men alltid när han blir full så pratar han norska och står gärna på händer. Så när du såg Adam Duritz sångaren i Counting Crows på en karaokebar med John Hamm, va?
Nu blandar du ihop historierna. Adam Duritz, det var en annan gång. Det var i New York på klubben Beatrice Inn. Och jag avgudade du också Adam Duritz, som då hade precis gått ut med att han slutade dricka. Och Micke stod i baren, det var ganska litet ställe, och liksom och verkligen försökte övertyga dem och börja dricka igen. Till slut tog de ju någon jävla shot där. Men jag var på en karaokebar i LA, och då var Jason Segel och John Hamm. De var där, det susade bland besökarna givetvis. John Hamm, så jävla stor då.
Nu känns det fikade som, med Mad Men då.
Det känns som att han har svalnat något så in åt helvete, John Hamm, faktiskt. Ja. Segel också svalnat, kanske. Då så står de och sjunger någon jävla låt. Micke går fram dit, ställer sig på huvudet på något sätt. Han ställer liksom shotten bredvid sig, och sen tvingar han John Hamm och Jason Segel, eftersom Micke inte är så bra på att stå på huvudet, att hålla i hans ben samtidigt
medan
som de
sjunger.
Men då älskar jag också Micke.
Så det
är ett
men det är det han hade gjort inför Tim Cook, och det är frågan om hur fruktbart det hade varit. Jason Segel och John Hamm på fyllan är mer kapabla att ta in upplevelsen Micke än vad Tim Cook spiknykter på den här nyårsfirandet.
Det finns ju vissa människor som kan tycka, åh, här sitter Filip och Fredrik och skrattar kring liksom någon slags skräckväldekultur på stora företag i USA. Jag vet, det är förmodligen så att Tim Cook inte är supernice. Så kan det vara. Men jag vet inte, om jag var 18-åring och hade suttit i ett möte med Tim Cook och han spärrade ögonen i mig och sa, åk nu. Jag tror ändå jag hade gillat det ganska snabbt. Och tänkt,
men det är klart, jag hade adrenalin. Fan, då känner man sig ut sen. Nu, så här, han har valt ut mig för att lösa den här krisen. Det är otroligt. Jag är jätteledsen att sånt inte har hänt mig tidigare. Man har inte jättemycket makt, men man kanske skulle hitta på sånt där. Med Mexiko, vårt produktionsbolag, man tar in en praktikant. Vi behöver lösa någonting i Falun. Det på
jo, men sen är man ju rätt vad det är. Man är liksom en 10 000 teckens artikel i Expressen om skräckväldet man har skapat.
Så det är risken, med men, och då ringer man på
men, det, jag måste säga att jag tycker det är viktigt att nyansera det på det sättet. Fan, det där borde, jag skulle vilja att när folk, unga människor börjar jobba hos oss, så skulle man vilja fråga, är du beredd att göra vad som helst vid vilken tidpunkt som helst? Inte vad som helst, om vi sätter inom citattecken, men att man folk skulle säga, ja, ni kan skicka iväg mig när som helst. Jag minns när prinsessan Diana dog ändå. Det fanns någonting av det här när man jobbade på Aftonbladet, som både du och jag gjorde. För jag minns att jag låg och sov i min säng på Kåkbrinken i Stockholm, i Gamla stan.
97.
Legendarisk lägenhet. Mm. Legendarisk. Men vi hade mycket roliga kvällar där, du och jag i alla fall. Men då ringer det klockan 3 på morgonen, och så säger Sigenart, nöjeschefen, eller om det var nyhetschefen i tidningen kanske, kan du åka till Paris nu? Det var visserligen en fråga, kan du? Mm. Det var inte... Åh, det
men vet du vad, det var en fråga utan frågetecken. Det var en fråga med utropstecken.
Bra. Det är verkligen sant. För att det var en fråga utan frågetecken. Men det var ändå en fråga. Det var inte åk nu. Det fanns en viss skillnad.
Tyvärr. Det hade varit ännu härligare.
Han var liksom lite mer humanistisk än hur Tim Cook hade formulerat sig. Men jag mindes då hur jag sa, ja för fan, sa jag. Och sen när jag liksom, samtidigt som jag klädde på mig, så sa han, ja, prinsessan Diana har varit med om bilolycka, Doddy är redan död. Så man sa, visste inte vem Doddy var. Det var hennes kille då, vars farsa äger Harrods. Det var det han var känd för. Nej, men så minns jag, och du vet, på 5 minuter var jag ute ur lägenheten, åkte mot Arlanda, och sen kom jag dit, och sen precis när jag gick igenom security så sa han, åh, nu är Diana också död och så vidare. Men den där, ja, fan vad levande jag kände
mig. Ja, jag förstår det.
Jag kände mig jävla levande när det hände. Och det är så här, som ung borde man fan få uppleva det. Det är nyttigt för en också. Känslan av uppgifter som först känns en övermäktig, men man sen grejar. Jag var väl inte någon speciellt bra kvällstidningsjournalist, men jag minns att hela den veckan, de skickade ingen ny reporter, utan jag var Aftonbladet.
Du rattade inom... Diana-bevakningen.
Ja, men det var ändå otroligt. Jag var 21 år gammal kanske. Det var ändå ganska bra gjort.
Verkligen. Jag ska bara säga, ett annat mötesrum då sitter Jeff Bezos i. Det är ute på Newark Airport.
Du måste säga vem han är. Du måste säga vilket,
ja, han är grundaren av Amazon då. Jag nämnde det tidigare. Och han ska då samarbeta med Toys R Us, som behöver hjälp med sin nätförsäljning på 90-talet. Amazon är nya, de behöver liksom få nya kunder. Så då ska då Toys R Us och uppstickaren Amazon ska ha ett möte. Det är ett konferensrum fixat på Newark Airport för Jeff Bezos. Han bara landar där. Det kommer någon chef från New York, tar en jävla town car ut till flygplatsen. Där möts de i ett konferensrum. Det är bara de två i konferensrummet. Men det är 3 stolar. Och det är tydligt för Toys R Us-chefen att Jeff Bezos har velat placera den tredje stolen där. Så mötet börjar, de förhandlar fram och tillbaka, det är tuffa förhandlingar. Jeff Bezos ställer krav som verkar orimliga, för Amazon är ju ingenting i det här läget. Och Toys R Us är världens största liksom, leksaksfabrikör, typ. Och då så säger till slut då så här, väntar vi på någon här nu eller? Jag förstår inte varför du släpar in den här tredje stolen. Vet du vem som sitter? Det sitter redan någon i den tredje stolen, säger Jeff Bezos.
Vilket svin. Vilket svin.
Ja, och då frågar Toys R Us-chefen, gör det? Jag ser ingen i den där stolen. Jo, vet du vem som sitter i stolen? Det är kunden som sitter i stolen.
Förstod att han skulle säga det.
Ja,
och att den är, och att där... den är tom då. Den kan inte vara tom, det sitter någon där. Men vad menar han med det där egentligen?
Nej, men han menar ju då förstås att vi måste hela tiden ha kund. Vi måste tänka på kunden. Bara genom att stolen står där så tänker vi på kund hela tiden. Men Toys R Us-chefen kände sig så jävla... Vad är det här för jävla skit? Så han var ju sugen på att lämna rummet.
Jag kan också gilla den attityden, kan jag också
ja,
gilla.
Men han var ju sugen på att lämna. Hej då, vi skiter i det här. Och så sätter sig i sin town car och åker in till New York igen. Och, men det blev ju inte så, utan de satt kvar och så blev det ett samarbete som pågick några år. Men den där inställningen, det är kunden som sitter där. Man både älskar den och man hatar den. Vi är en vecka sponsrade av vårt favoritklädmärke Asket.
Får jag berätta en sak för dig som du kanske kommer bli lite golvad av? Att det går åt 2700 liter vatten att tillverka en t-shirt. Och det är ju dricksvatten som i princip då en person skulle kunna klara sig på i 2,5 år. Ett par jeans då, ja, det är naturligtvis ännu mer som du förstår. Det är 15 000 liter och det är då 15 års vattenförsörjning. Den här typen av...
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman och förra veckan snackade vi om linnekostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Mm. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i TV och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen, och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Mm. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Fakta då kan ibland vara lite svåra att ta in, men det vi kan konstatera är ju att det också är helt sinnessjukt att såna här datan borde leda till att man ser över hur man konsumerar kläder.
Jag tänker på det när jag stirrar ner i mina byrålådor. Det ligger så mycket gamla så impulsköpta t-shirts som verkade kul en gång i tiden.
Ger du inte bort dem? Går du, gör
ja, självklart gör jag det, men jag borde inte köpa dem till att börja med. De har ingenting att göra där. Man köper så jävla mycket grejer på uppstuds.
Så är det.
Om man går in basket.com. Och där, både du och jag har ju köpt kläder därifrån. Och jag bär en tröja nu, en Lammeströja som jag då älskar. Under har jag en t-shirt. Det här är kläder som håller länge. Det är bra för en själv, det är bra för planeten. Jag tycker att det är så jävla bra. Punkt slut. Gå in på asket.com, A-S-K-E-T.com. Läs mer om hur det går till när kläderna tillverkas, var materialen kommer ifrån, och kolla på deras då permanenta kollektion. Det här är kläderna de har. Mer än så behöver man inte. Vi säger stort tack till Asket.
Nu har vi hamnat långt bort från det avslöjande jag ville göra i början av vår podcast. Vi har snackat om Tim Cook och företag och möten och coronavirus. Och så. Det är härligt, men det är en bra mix vi bjuder på. En slags Absolute Music. Absolute Topics heter vår samlingsskiva.
Skiva. Kul att ge ut den på bensinmackar. Absolut
ett topic heter Paul Ronge, mediestrategen som bytte sida.
Och 28 människor riste till.
Ja, inga hoppar, inga lyssnar. Jo, men så här är det. Du och jag var i Örebro och gjorde ett så kallat företagsjobb häromdagen. Trevligt, trevligt. Vi står på scen. Man får se, man får givetvis betalt. Men också intressant att vara ute bland företag och se vad de håller på med och man uppdateras. Ja, det är ditt besök i någon slags verklighet. Sen vill vi åka därifrån jävligt fort efteråt. Vi har skickat upp den här hiphop-duon på scenen. Vad heter de?
Norli KKV.
Ja, vi påar in dem och sen fort som jävlen springer vi till ett garage, hoppar in i din Tesla och beger oss mot Stockholm. Det finns en känsla i det där att, liksom, att vakna och somna i samma säng. När man har gjort ett bra jobb och nu så hinner jag hem även om klockan är mycket. Ja, ibland kör du för fort, så har det varit rent historiskt. Jag säger till dig, nu tar vi det lugnt hem, vi har ingenting att stressa till. Barn sover där hemma, flickvänner och fruar sover där hemma. Vi kan i lugn och ro cruisa oss upp på E18.
Du överdriver ändå lite grann den lugnande inverkan du påstår att du har haft på mig. Får jag ändå säga det? Det är lite av en efterhandskonstruktion.
Men jag har inte sagt gasen i botten, plattan i mattan.
Nej, alltså. Det du har absolut inte hetsat mig. Jag vaktar liksom min tunga lite grann här nu. För det känns som att det jag säger nu, apropå mediestrategi och pålånga, det kommer du kunna användas emot mig. Jag känner mig som
Men så här är det, det som sker då, det är att vi åker mot Stockholm i alla fall. Allt går bra, vi passerar min gamla hemstad Köping, Västerås. Vi närmar oss, tror jag, eller om vi har passerat Enköping. Vi lyssnar på, ja, kan vi ha lyssnat på Ulf Lundell? Det kan mycket väl ha varit så. Lyssnade vi på en kvinnlig svart soulsångerska? Nej, det gjorde vi inte.
Ja.
Utan vi satt där och njöt av män som pratsjunger om livet.
Och mediestrateger.
Män som, så här, vill vi ha det för musikgenren ni gillar? Oftast är det sådana som liksom pissar på mediestrateger.
Män som pratsjunger om hur missnöjda de är med sakernas tillstånd. Det vill säga mediestrateger som äter luncher på Sturehov under designade lampor.
Det lyssnar vi på. Sen plötsligt så ser man det liksom. Det blir en ljusförändring inne i kabyssen. Blått, tju, 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 tju. Låter det som, fast man inte hör ett ljud. Men det känns som något sånt. Och på en sekund så säger du då: helvete. Ja, ja, helvete säger du. Du inser snabbt att det är inte speciellt svårt att förstå vad det här handlar om. Det är inte en polisbil som ska önska oss glad vår.
Glad fortsättning.
Glad.
Jag ville bara stoppa och få er av motorvägen här. Jag vill bara önska er en riktigt god fortsättning.
Det är en sån kväll.
Då är man en riktig optimist. Om man blir avtagen från motorvägen av en polis med blåljus och man tänker, tänk om polisen bara vill önska en god fortsättning. Då är man sinnebilden av en aningslös optimist.
Ja. Vi rullar in, du stoppar precis vid en bensinmack. Och så sitter vi, jag är ju road redan då.
Ja, det är du verkligen.
Men jag säger till dig, du säger också, nu ryker nog körkortet. Och det, du vill ju inte tro det. Där är du ju fortfarande en optimist.
Ja, är jag det? Men jag är så jävlig. Jag är liksom slagen. Men jag känner mig liksom ertappad och liksom.
Ja, det är. Sen hinner man tänka, både du och jag, innan de har parkerat bakom oss. Det tar ju några sekunder innan dörrarna öppnas och de...
Ja, men det man ska veta, det här är i närheten av Bålsta. Det här är ju 2 på natten, en torsdag så att säga. Att stoppa en bil som kör fort på motorvägen, du har ju ingen aning om, som polis, om du sätter dig i polisens liksom synvinkel, vad som helst kan ju sitta
Gud,
in
ska,
i den där
ska,
bilen.
Gud vad du ska vara vän. Nu ska du inte köra
liksom. Nej, jag säger bara så här, jag förstår att de sitter och samlar sig innan de går ut.
Det är inte alls säkert att
Men vad som helst kan sitta i den där bilen.
Jag vet inte, ärligt talat.
Ja, men vänta, det är inte 2 tv-killar från ett företagskrig. Det kan lika gärna vara påtända Bålstabor.
Ja, men inte kanske en Tesla för liksom 1,5 miljon. Det är inte säkert.
Vi hade en hyrbil, vi hade inte ens min
just
Tesla.
Just det, det hade vi inte.
Vi hade en
hyrbil. Det var en Volvo C60 eller någonting, eller?
Ja, där kan det sitta vad som helst.
Ja, du vill nu liksom, du vill dunka snutorganisationen, alla Sveriges snutar i ryggen.
Nej, jag säger bara att det inte är konstigt att de sitter och samlar sig i någon sekund.
Ja, men jag tror inte att de samlar sig, de gör ju det här varje dag.
Vad fan satt de och gagga om det bak i? Var det bara för att liksom att jag skulle sitta,
ja, men de skriver först ner, tror jag, regnumret och så vidare.
Ja, whatever.
Sen
ja.
Kommer de då gående, och så här är det. Både du och jag tänker där, vi pratar, vi försöker vara transparenta kring vår narcissism och så vidare. För båda två hinner ändå tänka, de kanske ändå låter det här passera eftersom de tycker att Alla mot alla är ett trevligt tv-program. Så är det. Så är det. Och de går fram mot dig, drar ner rutan och tittar in. Och då tycker jag mig ändå se någon slags roat ansiktsuttryck när de ser att det är
från en av poliserna. Jag ska säga att det var två poliser. En av poliserna var ju då tydligt in command, och hon var ju inte alls speciell. Hon hade krusat hennes yta att det var vi som satt där.
Ja, och väldigt professionell, ja, var. Det var den andra också.
Det var den andra också, men den andra personen såg man.
Ja, men det fanns något paragrafryttiskt över henne, och det är väl rimligt.
Superrimligt, två på natten i bål.
Börjar man tumma på sånt, ja, då öppnar man dörren in till korruption.
Det kan man lugnt säga.
Vill ni ha några, du, vad säger du? Du och familjen kommer upp till Alla mot alla inspelningen. Ja. Några mellanöl och får sitta längst fram. Ja, tack.
Men det fanns en lätthet i blicken hos hennes kollega som gav mig hopp.
Ja, men han jag vet så här, han kanske, det, jag tror det kan handla om personlighet som polis också. Att man, vissa människor känner, eller liksom slutar känna någonting för människan när de sätter dit. Vilket kanske är rimligt, för att man tänker sig, människor lär sig aldrig en läxa. Men den här mannen kanske möjligen hade valt fel jobb, för han var så uppenbart en blödig varelse.
Jag fick en instinktiv känsla, är det någon, om jag ska bearbeta någon här retoriskt, så är det ju han jag ska bearbeta. Sen blev det inte så.
Ja, men han var också, jag skulle tippa på att han stod nog under henne i rang. Det var, hon var ju totalt in command, så var det.
Tyvärr.
Och så är den vanliga frasen man alltid hör, det där gick lite fort. Och du, det lustiga med det är att då säger han, ja, jag vill se körkort och vi ska blåsa. Och du blir ändå, trots att det ska gudarna veta, varken du eller jag dricker ju någonsin när vi kör. Inte ens här i USA gör jag det längre, där man kan dricka lite mer.
Vi hade ju, nej.
Men det
jag hade inte druckit på flera dygn. Men ändå, när man får den där jävla pipan mellan läpparna, så känns det, och tänk om det blir något fel nu, att åka dit för fortkörning och rattfylla.
Den här eviga, åt jag en körsbärslikör ur alla dina asken.
Nej, för fan alltså, ja.
Du blåser och det verkar ganska snabbt, så slår hon då fasta, nej, här har det inte druckits någonting. Och sen är det nu till de andra grejerna.
När den anklagelsen så att säga utraderades, när det var uppenbart, ja, han är ju nykter, bra. Då säger jag, det här är det lilla fönster av hopp jag har. Att okej, om du är nykter, ja, så fort, du vet, det här skulle kunna passera.
Ja, men du och jag har ju aldrig varit killar, för det är oftast killar som säger farbror blå och sånt där.
Men jag kommer ihåg när jag lyssnade på Patrik Sjöbergs sommarprat. Han sitter då, som han beskriver, med någon brud i bilen på väg mot Ullevi, där Pink Floyd ska spela på 80-talet en gång. Det här är ju en Patrik Sjöberg pikar i berömmelse. Och då blir han då stoppad för fortkörning, och då tycker han att det är kul att käfta med polisen så länge att de missar då Pink Floyd-konserten, och den här tjejen i passagerarsätet blir vansinnig på honom. Men han njuter av att käfta med polisen. Han tycker att det är
men det är som en så här frågekategori, Alla mot alla. Har den jäveln käftat med polisen?
Ja, men då, men han,
vill det på dig, då skulle man säga nej. Men skulle Patrik Sjöberg med, skulle man säga ja.
Självklart har han käftat. Och nog har han njutit av att käfta med polisen, för att då verbalt kunna kasta i kull polisens argument. Men själv är man ju inte den personen. Man lägger sig ju tvärplatt.
Så du la dig platt, ska sägas. Men den här mannen då bakom, man ser hans hundögon. Han tycker synd om dig. Han tycker det är liksom nästan synd om mig att du ska börja vara med om det här, känner han. Och jag tror att det sista jag säger när de går tillbaka med ditt körkort och säger, fan, vi kommer nog krångla oss ur det här. Med någon slags bild av en korrupt svensk polismyndighet då. Men så blir det ju inte, utan de skriver då ett böter till dig, 3600 kronor, noterade jag. Men, och det är en stor summa, men det värsta av allt är givetvis att du blir av med körkortet. Och då säger hon, ja, du får ringa till Transportstyrelsen imorgon, så får vi se hur länge de plockar det för dig. Hon går iväg igen. Sen står den andra killen kvar, han med hundögonen. Och jag vet inte vem jag respekterar mest. Jag respekterar nog henne mest. I grunden får jag nog göra det. Så jag säger till honom, du är så blödig så du inte borde bli polis. Du kanske borde börja liksom jobba på postkodlotteriet och åka runt i Sverige och knacka på folks dörrar.
Leverera goda nyheter.
Goda nyheter. Men han säger något, ja, det är inte... Om man ringer till Transportstyrelsen, de kommer nog beakta faktumet att det var en öde väg och du vet.
Men det var ju noll trafik, det vill ändå säga, det var noll trafik. Jag körde precis på gränsen för att de skulle ta, fan det här, jag är liksom lite oflär, jag lägger
precis,
mig platt.
Var det precis på gränsen? Det är lika bra att du är ärlig kring detta om folk.
En kilometer för snabbt var.
Jag hade, oh, men ja. De ger också, som de säger, 10% rabatt.
Ja, det är något så, absolut, men det var så här, jag lägger mig platt, men det var åtminstone noll trafik, bra väglag och mitt i natten. Sen är det värdelöst, och framförallt känner jag mig som en, vet du vad jag känner mig som? Jag känner mig som att jag liksom sällar mig till en klubb fylld av så här, Pernilla Wahlgren, Charlotte Perrelli och 85% av alla Sveriges travkuskar. Det är sådana som
blir av. Men vadå, vad menar du
med det? Det är sådana som blir av med körkortet, det är sådana man läser om. Antingen är Charlotte Perrelli blir av med körkortet, det känns, de kanske aldrig har blivit det, det känns som att det är de som blir av med körkortet. Och nu är jag en del av den klubben. 85% av svenska travkuskar har blivit av med sina körkort. Inget snack, så är det. Och nu är jag en del av det och jag känner mig som en pajas.
Ja, men det som jag tycker är, jag vet inte varför det känns viktigt att stryka under detta, men det är så här, att köra fort är uselt, för det kan ju, de facto är det så. Livet kan ta slut väldigt, väldigt fort. Det är sånt man har tänkt på den här veckan givetvis, ned när då amerikanska basketspelaren Kobe Bryant, som jag idoliserade så mycket, dog. Gone in a Flash heter väl en låt av Ron Sexsmith.
Otrolig låt. Den slutar vi med då.
Ska vi avsluta med den? Ja, men då sjunger han, jag tror att han då sjunger om sin kompis Jeff Buckley, som dog i Mississippi River någonstans utanför Memphis, tror jag. Och det var ingen som såg det hända. Gone in a Flash, samma sak med Kobe Bryant och så vidare. Och när man kör för fort så kan detta också ske. Skulle kunna spela Gone in a Flash på din begravning, så att säga, om du hade krockat.
Ja, sluta. Ja.
Mm. Men vad fan, lite jävla, det måste man väl kunna säga. Vad fan är frågan om? Mm. Du lika...
ja, men jag är allt det här, jag vet, du vet det som händer nu. Att vi kan lika gärna snacka om det här nu. Det var därför jag pratade om på gången, för det, nu vet jag ju att det kommer, jag förstår att folk gillar att skriva om kändisar och bli av med körkortet, och det kommer det göras nu, då kommer ju,
ja, men jag har gjort det jättebra med hjälp av mig.
Ja, men jag menar, eller hur? Men ju mer man säger, när tidningar ringer om sånt där, då ska man inte svara, för då blir det mindre artikel. Nu har de fått 17 citat av mig här.
Ja, men jag kommer givetvis, de kommer ringa mig också och säga, ja, jag är ledsen att behöva säga det, men det var en vansinnesfärd jag var med på.
Du kan inte ens säga det här. Vansinnes... Då kan du bli citerad. Nej.
Så här kan Expressen nu, jag säger så här, citera mig nu Expressen eller Aftonbladet. Det var en vansinnesfärd.
Nej, nu säger du så här, bara så att det blir sagt.
Citera mig på.
Nej, det. Nu säger du så här. Det var bara ett skämt. Det kan ni inte citera mig på, för jag menar inte.
Nej, jag kommer inte säga det.
Jo, det måste du säga. Det var ingen vansinnesfärd. Nej. Du kan inte säga.
Det var en vansinnesfärd. Jag har aldrig upplevt något liknande. Det enda positiva som kan komma ur det här, säger Filip Hammar, uppenbart omtumlad, är att Fredrik har lärt sig en läxa.
Ja, absolut. Det, som skämt, ja. Men säg nu bara så det.
Nej, men jag kommer inte säga det.
Jo, för protokollet, så vi kan se vilken självaktning kvällstidningsjournalister har. Säg att du skojar.
Nej, men då behöver inte jag säga att det är ett skämt. Folk vet varför jag säger det här. Om de använder mitt citat ändå, då naturligtvis skjuter de sig själva i foten.
Så det kan inte stå i artikeln då, det var en vansinnesvärd, för du menar att...
Det vet jag inte, det kan ju teorin stå så. Men det vore ju förkastligt om de gör det.
Filip Hammar berättar att han satt och skrek av rädsla i passagerarsätet.
Jag satt och tänkte på hur snabbt ett liv kan släckas. Men uppenbarligen brydde min vän brydde sig inte uppenbarligen om detta överhuvudtaget. Han fortsatte att lyssna på när Ulf Lundell pratsjung och tryckte gasen.
Nej,
i botten.
Jag känner mig som en idiot nu. Och det är också ett citat, men det är så här,
jag tycker det är värt att trycka under att jag tycker fan inte man ska köra för fort, och man ska absolut inte köra fullt.
Nej, och det, jag menar, nu har vi skrattat åt det. Jag vill också, du får för protokollet, för jag vill också säga så här. Du har ännu inte bedömt.
Vad är det, nu har du sagt protokollet 10
gånger. Ja, okej, men då vill jag ändå bara så här understryka att de har inte avgjort hur länge jag ska bli av med körkortet än, den här myndigheten. Så jag vill verkligen, om någon skulle lyssna på detta därifrån, så vill jag inte trivialisera det här. Jag förstår att det är jättedåligt och jag skäms jättemycket för detta. Jag kör jättegärna bil. Jag har nästan gått in i en smärre depression av tanken på att inte kunna köra bil.
Det har du inte. Inte överhuvudtaget.
Va?
Du har tagit lätt på det här. Så är
det. Nej, det har jag inte alls gjort. Jag har faktiskt på riktigt gått in, liksom, gick ner lite i...
Nej,
mina barn vet inte om det här än. Nu måste jag berätta för dem snarast, känner jag. Det är också, det är pappa gjort något dumt.
Det är så här. Det är väl inte, jag antar att det inte är brottsligt. Man hamnar inte i belastningsregistret. Men de sa någonting, du har bara en fortkörning sen tidigare. Eller någonting.
Ja, det kan väl tala till min fördel då.
Ja, det gör det väl då enligt han med hundögonen. Men hon skrev snabbt ut den här boten och så vidare. Och sen var det, ja, och sen var ditt liv då förändrat i grunden eftersom du...
Nej, det är att säga att det är, men det är...
Eftersom du till slut är med i Charlotte Perrelli-klubben. Det trodde du inte.
Men du kan förstå vad jag menar med den känslan.
Nej, det kan jag inte, men jag vet inte om jag ens...
Men du, skämtar du? Kan du inte se framför dig Charlotte Perrelli bli av med körkortet?
Men varför just hon?
Nej, men det känns som att hon och Pernilla Wahlgren...
Patrik Sjöberg kan väl också bli av med körkortet?
Ja, men han snackar sig ur det i 3 timmar.
Men jag ska bara säga att det gick oerhört fort och hon skrev ut den där och sen var det bara...
Ja, det gick fort för att göra det. Bilfärden gick inte oerhört fort.
Det gick för fort.
Ja, för fort, men inte oerhört fort.
Det var en vansinnesfärd.
Sluta nu!
Men jag vill bara säga...
Ah!
Jag vill bara säga att... Så här, och nu stryker jag under det igen, att jag tycker inte man ska köra för fort. För det finns i andra sammanhang. Skulle man ha liksom åkt dit för att man har marijuana i blodet, då hade jag gått loss i en stor attack mot liksom det svenska rättsväsendet och hur långt efter vi ligger resten av världen.
Jo, men inte om man hade åkt fast för fortkörning med marijuana i blodet. Det är inte det du menar. Om man åkt fast med marijuana i blodet i stort, inte med det i parat med fortkörning, då hade du behövt lägga dig platt också.
Jag vet inte, skit i det. Men åtminstone det finns grejer där man tänker, oj, i Sverige är saker och ting kriminaliserade som inte borde vara kriminaliserade. Men att köra för fort, ja, det borde vara kriminaliserat. Det är ju, ett tag var det väl så att i Finland, tror jag, när man åkte dit för fortkörning, så baserades då boten på ens årsinkomst. Utan att gå in på dina privata finanser hade man så tagit då, det var väl klassiker, den Nokia-chefen, vad han nu hette, åkte dit och hade kört fort som fan. Och sen så var då boten, summan man fick böta då motsvarade 1% av ens årsinkomst. Och jag tror året hade han väl plockat ut någon dunderbonus.
Ja, men jag tror att han fick böta över 1 miljon i fortkörning. Det var ju...
Men sen var han så jävla bra så att han tog allt med ett leende och blev då ännu mer folkhjälp.
Kan jag bli det när jag betalar 3600 spänn till polisen? Inte säkert.
Jag vill bara en sista gång nu rikta mig till Expressen, Aftonbladet, några andra digitala plattformar som skriver om såna här typer av du vet, skvaller, liksom historier. Det finns drag av skvaller när det handlar om fortkörning. Eftersom det handlar om är ju att placera dig i dåliga dagar. Det är det det är. Och jag vill då till er, jag håller med er, jag vill att ni citerar mig: det var en vansinnesfärd.
Nej.
Som hade kunnat sluta i en tragedi.
Sluta nu. Nej, det kan du inte säga.
Jag ger er det citatet. Vårda det ömt.
Pernilla Wahlgren ser jag här och har blivit av med körkortet. Ja, Charlotte Perrelli, hon har åkt dit för fortkörning. Jag tror inte hon har blivit av med körkortet. Okej då, men det känns så.
Ja, men det här var lite mer av en vansinnesfärd. Vi spelar i en annan liga här.
Nej, sluta. 1 kilometer. Ja, vad fan ska jag säga? Nu, jag vill inte... Ja, det var
så är det. Du, jag vill bara nu avslutningsvis säga så här. Vi har 2 grejer som inte handlar inte om spons. Utan det är 2 grejer vi vill lyfta fram som kommer att hända. Som ligger oss varmt om hjärtat. Det är så...
Kan jag få börja då?
Nej, jag tycker att jag börjar nu. Det är nämligen så serien om min syster och hennes kompisar som gick på TV4 tidigare i en annan del av Köping, den har nu flyttats, den har ett annat namn nu, men den har flyttats till kanal 5. Vi är goda vänner, TV4 och vi, men nu blev det så här. Och jag har naturligtvis varit instrumentell i att detta skedde och jag tycker det är jävligt kul att jag och min syra nu är kollegor. Och serien heter nu Välkommen till Köping. Den börjar på måndag på kanal 5. Klockan 9 och det är samma känsla och man möts av en slags livslust som är uppfriskande. Det är också en serie som kan få en att omvärdera sitt eget liv. Kanske när man ser serien känner vilket jävla bra liv jag har. Därmed inte sagt att min syrra och hennes kompisar har ett dåligt liv. Min syster sitter ganska ofta i rullstol nu. Ändå är hon svinglad. Den här serien är ett jävla lyckopiller. Jag är så jävla glad att den drar igång igen. Den har alltså premiär linjärt då på kanal 5 på måndag. Och man kan då regga sig på Dplay för detta. Man kan använda en kod som är Välkommen till Köping. Välkommen till Köping. Då får man första månaden då på Dplay gratis.
Man går in på dplay.se och gör detta.
Ja, exakt. Och det här är då promokod för ett paket. Det finns väl olika paket där. Som paketet underhållning på Dplay. Du då, Fredrik, vill också lyfta fram något.
Ja, men jag vill bara lyfta vår kära vän Olof Lund då, som är med i Alla mot alla.
Vilken fin människa han är.
Han är underbar. Han
hade aldrig kört för fort. Han är en riktig riktig, han är liksom rädd för lagens långa arm, om man kan vara det.
Kanske.
Och han är pliktskyldig.
Olof Lund, han kommer senare i Alla mot alla. Han tävlar med Katz Ahlström i år. Skithärlig, borde vi gick i samma skola ihop. Han ska då ut på turné och då göra sin fotbollspodd live. Jag vill bara lyfta detta, för jag tycker det, går man på och ser Olof Lund intervjua fotbollsmänniskor, då kommer man att ha en riktigt bra kväll. Biljetterna finns på fotbollskanalen.se.
Han är väl än så länge, ska man säga, så objektiv. Han känns som en av de få människorna som aldrig kommer gå till andra sidan, om det nu finns en annan sida.
Nej, han känns jävligt reko. Premiären är 8 mars, då intervjuar han Anders Tacko Svensson i
Göteborg. Jag vill bara säga så här, jag har stor respekt för Olof, och jag tycker att jag också beundrar sättet han liksom tröstlöst liksom matar på. Han skriver böcker, han gör sin podd, han är på TV. Fotboll är en passion, och han är någon slags riddare som försöker åtminstone ibland ställa folk mot väggen, precis som Expressen snart kommer göra med
dig. Går man på den här kvällen, då kommer man ha liksom riktigt kul. Vi 2x45 minuters fotbollsintervjuer och tilläggstid, och med tredje gäst på en del ställen. Då fotbollskanalen.se så finns de här biljetterna. Det kommer vara riktigt härligt om man är fotbollsintresserad. Det är gäster som då Anders Svensson, det är Jonas Olsson, Janne Andersson. Det är liksom toppnamnen inom svensk fotboll, och en fotbollsjournalist i absolut toppform. Jag tycker inte ni ska missa detta i mars.
Du och jag kommer självklart göra en hel kväll av detta. Vi kommer att åka kommunalt dit.
Det låter så, ja, det får vi fan göra. Det låter så jävla här. Jag tycker, missa inte detta, biljetter
fotbollskanalen.se.
Och detta är helt osponsrat. Det är bara för att jag vet att går man dit så kommer man ha en bra kväll. Det känns enkelt att pusha detta.
Nu ska jag, vet vad jag ska göra nu? Nu ska jag åka på dockteater med min son. Jag ska, lyssna på detta, jag ska köra en grupp barn. Jag har ett oerhört stort ansvar nu. Jag har fått lämna in mitt försäkringsnummer. Jag kommer då, till skillnad från dig, jag kommer köra under fartgränserna till dockteater.
Vilket jag också ofta gör när jag har barn i bilen.
Gör du det?
Det gör jag verkligen. Nu den här gången, det var en engångsföreteelse.
En sista gång nu, jag riktar mig till Expressen och Aftonbladet och andra digitala skvallerplattformar. Det var en vansinnesfärd.
Nej, kan du inte bara säga att det inte var det? Nej,
det var en vansinnesfärd. Och jag kände längs vägen från Örebro framåt att jag hoppas att Fredrik Wikingsson någon gång förändras. Han respekterar inte faktumet att man kan vara gone in a flash.
Ja. Orkar inte detta. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra nu?
Men var naken mot Expressen, av sig som det är.
Men det var ju på riktigt ingen vansinnig färd.
I Olof Lunds värld skulle det vara en vansinnig svärd. Det är ju ett av problemen.
Inte. Nej, men på riktigt nu. Det här på riktigt.
Men
nu.
Vet du vad, ett av problemen är att du själv inte tycker att det är en vansinnig svärd, men för den absoluta majoriteten av svenskarna så är det en vansinnig svärd.
Nej, vet du vad en vansinnig svärd är? Det är när man sitter liksom draget vapen och det är, man är hög på
amfetamin
och bara liksom slussar mellan filerna. Jag satt i Lund, var bra väglag, inte en bil.
Uttrycket ute. Fredrik Wikingsson är relativt. I min värld och många andra svenskar.
Nej, det
så, här, så
det,
var det okay. vansinnigt.
Hade det varit det, då hade du kunnat säga någonting om det innan vi blev stoppade.
Det sa jag också. Ljug inte.
Nej, det gjorde du inte. Du sa att du lyssnade på en Lundell-låt till.
Sa jag till Fredrik Wikingsson att han skulle ta det lite lugnare.
Den som citerar dig på detta kommer jag hemsöka. De vet, om de har hört det här, att du inte menar allvar.
Du vet att det är också olagligt att hemsöka folk. Jag vet inte vem du har blivit.
Vi hörs.
Hörrni, vad härligt vi har det. Jag tycker det är roligt att se vad det här resulterar i den svenska pressen. Ring gärna mig också, det är inga problem. Ni kan ringa mig så kan jag fylla på med citat.
Sluta nu.
Jag sitter i bilen för det mesta, kör sakta, och jag skulle aldrig svara på mess. Men jag kan givetvis prata på högtalartelefon, så jag är väldigt tillgänglig för intervjuer den här veckan. Så är det, ha det bra nu.
Hej då.
The end must come for some good reason. I've heard it said before, to everything a time and season. What was this season for? In a flash, there one moment and gone in a flash. Think of all the strangers you've encountered in cafes or subway trains, all lined up at this water fountain, one drink and on your way, in a flash, in a flash. are overflown when hearts are filled like children's pockets. It's then I'll hear your song in a